Ja, trevligt att se er. Sitter man längst fram ser man ingenting. Man har ingen aning vem det är som sitter bakom. Nu ska vi se här. Lite grejer först här. Anneli och jag, vi var i vår sommarstuga och plockade äpple. Någon säger att det är Ingrid Marie det här. Och det ligger några påsar där ute. Så att jag vill ju inte ha någon påse kvar. Så att ta med er hem, som sagt var. Och ja, och ät. Eller vad ni vill göra med dem. Mos eller vad ni nu vill. Och sen var det en annan sak. Pingstledare, jag har pratat om ett. Det finns lappar där ute. Det är dags att anmäla er nu. För snart blir det lite dyrare. Så att gå in och anmäl er. Det är 5 stycken just nu som anmält sig. Men jag hoppas att det ska bli ett stort gäng till. Så vi blir ett gäng den 16 november. Då vi åker till Pingstledare i Jönköping. Ni hittar informationen där ute. Jag vill bara lägga en sån här, det här bibelordet, det kom någon gång till mig här i augusti. Och jag bara ska hänga upp det där, bara att repetera. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Jag ska inte stanna vid det här nu, men bara det där, vi har ju det här mottot. Ge det vidare det här året. Ge det vidare till nästa generation. Men inte bara det, utan ge det vidare till människor runt omkring oss. Det är det som du och jag fått uppleva. Det är det som ger äkta glädje, lycka eller vad man nu vill använda för ord. Vi har ju mött Jesus. Men jag vill stanna vid ett ord idag och det är ordet tillit. Tillit. Jag slog upp lite synonym till det. Förtroende, tro, hopp. Att sätta sin tillit till. Eller ha förtroende för något, någon. Tillit. Och i det här sammanhanget så handlar det om att lita på Gud. Lita på Gud, ja men det är väl basic, det är ju enkelt, eller hur? Eller kan det vara lite klurigt det där med att lita på Gud i alla situationer? Ja, det är frågan. Vad betyder att lita på Gud? Året är 1824. Charles Blondin, hur han uttalar Blondin där vet jag inte. Men han är från USA. Han föddes då 1824. Han blev en världsberömd lindansare. Den 30 juni 1859 blev Charles den första i världen som går på lina över Niagarafallet. Inför en hänförd folkskara på 100 000 människor så går han de här 335 metrarna över Niagarafallet. Hamparepet är ungefär 10 cm i diameter. Och på ena sidan är det uppspänt på en nivå av 49 meter över backen alltså. Och på andra sidan så är det uppspänt 82 meter. Och där gick han. Alla var hänförda över detta. Det var ju omöjligt att göra det här. Fram till Charles gjorde det. Helt plötsligt så blev det möjligt. Han gjorde flera vandringar över den här linan. Många, många gånger gick han där över. Han gick med kryckor en gång. Han gick i en säck. Hur det gick till, det vet inte jag. Han gick med en ögonbindel för ögonen. Och en gång så hade han en man på ryggen. Det var hans manager såklart. Alla var ju helt överväldigade över vad han kunde göra. Och en gång så kom han och körde en skottkärra framför sig. Och alla var bara extas. Wow! Och så var det någon man som ropade: du borde ju ha någon som sitter i den också. Så säger Charles: ja, men vill du sitta i den då? Helt plötsligt så blev det tyst. Ingen vill ju sitta i skottkärran. Så mycket litar man ju inte på Charles. Nu ska vi se här. Nu har jag fumlat bort mig här. Hej. Nu ska vi se och backa. Kan du hjälpa mig att backa där, Magnus? Ibland brukar det inte se ut så här i min telefon, men nu ser det ut så. Ja. Nu försvann allting. Okej. Ursäkta, det här borde jag ha fixat. Bra, tack. Ingen vill ju sitta i skottkärran. Det var ju självklart. Man litar ju inte på honom. Hur är vår relation med Gud då? Skulle du sätta dig i skottkärran om det var Gud som körde över Niagarafallet? Hur tänker vi? Det är så väldigt lätt att säga: ja, men självklart, jag litar på Gud. Men hur tänker vi? Vad betyder det? Ja, jag kanske litar till en viss nivå. Eller ja. Det tål att tänka på. Jag tror på Gud, men inte tillräckligt mycket för att lämna över allt till honom. Ja, jag tror ju på det som står i Bibeln och allting, alla löften och allting. Men det gäller nog inte mig. Det är nog alla andra det gäller. Ja. Vågar vi sätta oss i skottkärran? Att lita på Gud, då handlar det väl om att sätta sig i skottkärran och luta sig mot alla löften som han har sagt. Det är väl där det handlar om egentligen. Hebreerbrevet 13:5. Lev inte för pengar, nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: jag ska aldrig svika dig. Aldrig överge dig. Det är vad han säger till dig och mig. Gud kan vi lita på. Han har inga begränsningar. Det finns inga begränsningar hos honom. Då kan du sitta tryggt i den där skottkärran och titta ner 70 meter ner och se vattnet strömma under dig. Jag sitter här tryggt. Gud har sagt, han är med mig. Jag kan lita på honom. Vi ska gå till ett sammanhang i fjärde Mosebok. Vi ramlar in i ett sammanhang där. Och Israels folk har lämnat Egypten. De har gått igenom Röda havet. Nu har de kommit fram till Jordan, löfteslandet. Och det är folket just nu. Och så ska Mose utse 12 spejare. Och där hamnar vi just nu i fjärde Mosebok 13:2-4. Och vi läser: Herren sa till Mose: sänd ut män för att speja i Kanans land som jag ger åt Israels barn. En man för varje fädernestam ska ni sända. Var och en av dem ska vara en ledare. På Herrens befallning sände Mose ut dem från öknen Paran. Alla var huvudmän bland Israels barn. Det var alltså 12 stycken spejare som han skickade iväg. Och då kan man ju fundera, varför gjorde han det här för? Har ni funderat på det? Varför skickade Mose eller Gud iväg 12 spejare? Gud visste ju, det här löser vi. Han hade lovat att vara med folket. Eller var det för att folket skulle förstå: Vi klarar inte av det här i egen kraft. Vi är helt beroende av Gud. Var det kanske det meningen var med de där spejarna? Ja, det kan man fundera på. Under den här tiden, från att de gick från Egypten till de var i det här sammanhanget nu, där vi innan Jordan, så hade det gått 1,5 år. Under den här tiden så har ju folket upplevt att Gud har varit med dem. De har fått vatten, de har fått mat, det har gått bra för dem. Mitt i öknen, en liten skara på kanske 1 miljon, 2 miljoner, man vet inte riktigt. Logistiken bara där med maten, man kan ju bara fundera. Men Gud skickade manna, ja det var ju smart sätt. Men vart kom annat ifrån då? Ja, ja. Gud, allt är möjligt för Gud. Men ändå, ja, vi ska läsa sammanhang nu. I samma kapitel så läste vi ett lite längre sammanhang. Vers 8 till, så går vi in i 14 kapitlet och vers 9 till och med vers 9 där också. Får vi se lite vad som händer här. Spejarna har gått iväg, de kommer tillbaka. Och de sa till Mose, vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. Amalekiterna bor i Neveg, hittiterna, jebusierna, amoreerna bor i bergsbygden och kananéerna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kaleb lugnade folk inför Mose och sa, låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken, vi kan göra det. Men männen som hade gått upp med honom sa det, vi kan inte dra upp mot folket för de är för starka för oss. Inför Israels barn talade illa om landet där de hade spejat och sa det, landet som vi vandrar igenom och spejat i ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folket som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var det också i deras ögon. Då började hela församlingen ropa och skrika. Och folket grät den natten. Alla Israels barn klagade på Mose och Aron och hela församlingen och sa det till dem. Om vi ändå hade fått dö i Egyptens land. Eller om vi ändå hade fått dö här i öknen. Varför leder Herren oss in i detta land? Där vi kommer att falla för svärd och våra hustrur och barn blir fiendens byte. Vore inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sa det till varandra. Vi väljer en ledare och vänder tillbaka till Egypten. Då föll Mose och Aaron ner på sina ansikten inför Israels barns hela folk och församling. Och Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, som var med bland dem som hade spejat i landet, rev sönder sina kläder och sa till hela Israels församling, landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behag till oss ska han föra oss in i det land och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren. Var inte rädda för att folket i landet där ska bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem, men Herren är med oss. Var inte rädda för dem. 12 spejare. 10 stycken säger, det går inte. Det är omöjligt. Och det står de inför hela folket och säger, det här är inget bra land. Vi kommer dö där. Det går inte. Och folket gör uppror. Kaleb och Josua försöker överrösta. Men det går inte. De försöker säga, ja men Gud har sagt. Han är med oss. Det är ett land. Det är ett mycket, mycket gott land. Men de lyssnar inte på dem. Utan de lyssnar på de där 10. Vad betyder att lita på Gud? att i det svåra, omöjliga ändå lita på att Gud, där Gud har sagt, håller. Det här såg helt omöjligt ut när de står inför detta. Vad hände? Ja, folket fick som de ville. De fick traska 40 år i öknen. Och de som var där vid Jordan, under de här 40 åren så dog allihopa och en ny generation växte upp. Och i femte Mosebok 3:16 så står det: Herren är med dig. Där sa Gud till Josua och till folket: jag ska vara med er. Kaleb och Josua, de såg situationen på ett annat sätt än de andra 10. På något sätt så hade de lärt känna Gud och förstod lite mer vem han var. De vågade lita på de där orden som Gud hade sagt: jag är med er. Jag kommer inte svika er. Jag finns vid din sida oavsett hur det ser ut, vad som än händer. Kaleb och Josua, kan man säga, de satte sig i Guds skottkärra och de lutade sig mot löftena, precis som Mose gjorde och många, många andra i Bibeln. Herren är med dig, och det gäller dig, och det gäller mig, där vi finns, mitt i vardagen. Hur det nu än ser ut, han är med dig. Och det är väldigt lätt att tänka, amen, hur ska det nu gå? Ska det verkligen gå? Är det någon som har sagt att det är omöjligt, så tror vi på den. Ta till exempel den där studenten som fick en matteuppgift av någon professor, vad det nu var. Det var inte någon enkel tredjegradsekvation, utan det var någon riktig något att bita i. Den här uppgiften ska du lösa, sa de till studenten. Jag vet inte varför de gjorde så, men den här professorn, eller vem det nu var som hade gett honom, han visste att den går inte att lösa, men det visste ju inte studenten. Studenten, han började jobba med det här matteuppgiften. Han slet som bara den. Hur ska jag lösa den här nu? Jag menar, de har ju gett mig det här förtroendet. De tror på mig att jag ska kunna lösa den här. Men han inte visste var att det gick ju inte att lösa. Han slet och jobbade med det. Och till slut så löste han det. För han visste ju inte att det var omöjligt. Därför jobbar han och slet med det här. Och till slut så löste han det. Ibland har vi i vår ryggsäck saker som vi bär med oss. Någon har sagt, eller man har upplevt själv, men det här är omöjligt, det går inte. Det finns ingen lösning på det här. Och det gör någonting med oss. Men den här studenten, han visste inte att det var omöjligt. Därför kunde han lösa det. Att gå på lina över Niagarafallet, det var ju helt omöjligt innan Charles gjorde det. Eller åka till månen för 100 år sedan, det fanns ju inte på karta ens en gång att man skulle kunna klara det. Men idag inget. Det är ju ingenting. Det vet vi alla att det går. Men vissa saker är faktiskt omöjliga, skulle jag vilja säga. Det går inte att gå på vatten. Eller har du testat det? Är det någon som har testat? Ja, testat har man gjort. Men man inte har lyckats. Det är bara Gud som kan göra det. Jesus gick ju på vatten. Men det är ju för att Jesus har ju gjort de fysiska lagarna där. Och han ändrade på något sätt. Inte vet jag hur han gjorde, men du och jag kan inte det. Enda närheten vi kan göra där, det är på vintern när det är is. Men det är lite fusk. Gud har inga begränsningar, det är det som är gott att veta. Gud kan vi lita på. Då kan vi sitta tryggt i skottkärran när Gud för oss över Niagarafallet. Och vi får sitta och titta ner de där 70 metrarna ner. Det kanske inte känns, yes, vad mysigt. Skulle inte jag tycka i alla fall. Men vi ska kunna lita på honom. Han är med. Han vill hjälpa. Psalm 145, 13, andra delen där. Och 145, 13 och 14 där. Herren är trofast i allt han säger. Och kärleksfullt i allt han gör. Herren stöder alla som vacklar och reser upp alla nedböjda. Vad stod det? Herren är trofast i allt han säger. Inte bara något, utan allt vad han har sagt är han trofast vid. Och så tycker jag i vers 14. Herren stöder alla som vacklar, reser upp alla nedböjda. Så vackert. Där finns både du och jag. Han reser upp oss. Han hjälper oss. En fin koppling till psalm 23 där. Herren är min herde. Då kommer vi naturligt in på Guds löften. Vad har han sagt då? Vad har Gud sagt till oss? Guds löften, ja. Ett löfte. En försäkran eller en förbindelse. Har han eller jag bestämt att vi träffas på torget här klockan 12 på onsdag. Då har jag sagt, ja, men jag kommer vara där. Det är ett löfte från min sida. Och hon har sagt det också. Och då vet jag, men då träffas vi klockan 12 på torget. Det är ju någonting, ett löfte. Men vad har Gud sagt till dig och mig då? Ja, det är massor med löften. Någon har räknat ut att det finns ungefär 3500 olika löften i Bibeln. Jag har inte kontrollräknat dem, det har jag inte. Men jag vet, det finns många löften. 3500 olika löften. Och hur många kan vi egentligen? Egentligen skulle det vara kul att höra. Kan vi några? Ja, jag ska inte göra så, men det skulle vara gott att se. Hur många kunde vi få ihop här? För många är Guds löfte i Bibeln en vit fläck. Vad menar jag? Jo, man känner inte till så många. Man kanske känner till, ja, men jag är med i alla dagar. Han omsluter mig på alla sidor. Och så är det kanske några till som vi kan rabbla. Men ibland så är det viktigt att landa, stanna. Och fundera på, vad är det för löften? Du kan googla på Guds löften och få upp ganska många. Om du gör det på nätet. Att känna till dem, läsa dem, studera dem. Skulle kunna förändra vår syn på Gud faktiskt. Och nästa steg är att även hur vi tror att Gud ser på oss. Hur han tänker om dig och mig. Inte så där att jag är ju ingenting, jag klarar ingenting, Gud har ingen uppgift för mig. Nej, nej, nej. Gud tänker något helt annat om dig. Helt annat. Och här löftena gör någonting med oss när vi får ta till oss. Löftena som har gett oss målar en bild av vem Gud är. Andreas Nilsen, pastor i Hilson, han säger så här. Det här med löften tar ytterligare ett steg, för han menar att man med god koll på löften kan hela livet förändras. Kan man inga löften gör att många går och bär på en alldeles för snäv och ogenerös bild av Gud, menar han. Mm. kan ju fundera på. Stämmer det? Vi ska stanna vid några löften här idag. Börja från början. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vilket löfte. Det handlar inte om någon känsla eller någonting, utan åkallar jag honom, Jesus, jag tror på dig. Förlåt mig min synd, det där tokiga som jag gjort. Löfte om min frälsning. Det andra, allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Löfte om bönesvar. Det står också att vi får hålla ut i bönen. Men ändå står det så här. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus, från Galaterbrevet. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Löftet om att få vara Guds barn. Tänk så stort. Amen. Gott. Vad var det mer? Jag är densamme tills ni blir gamla och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Det gäller även mig alltså. Va? Löfte om att Gud aldrig kommer överge den som söker honom. Gör det någonting med oss när vi får läsa det här och ta till oss det? Ja, vi tar några till, va? Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Löfte om Guds ledning. Jesus såg på dem och sa, för människor är omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Ifrån Matteus där. Löfte om att under kan ske. Och det sista som jag har med. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Ifrån Filipperbrevet. Löfte om att bli fylld med Guds kraft. Gud har gett oss de här till oss. Egentligen borde det sitta där på badrumsspegeln när du läser. När du kommer upp trött på måndag morgonen eller när du är. Och så ser du. Han är med dig. Han älskar dig. Och så vidare och så vidare. Tänk, det gäller idag också. Min dotter Emily, hon hade lite bibel och lite överallt så där. Badrummet och köket och lite så här. Guds löfte som påverkade henne mitt i vardagen. När det inte känns så yes, livet underbart, utan när det är lite tungt och lite jobbigt. Så får Guds ord tala rakt in i våra liv. Löftena gör någonting med oss. Ibland är det bara så. Vi drabbas av jobbiga saker. Mörker som kommer över oss. Hopplöshet. Det blir tungt. Då får vi luta oss mot de här sakerna. Mot de här löftena som han har gett oss. Bibeln talar mycket om uthållighet. Ge inte upp. Varför då? Jo, för Gud vet hur vi funkar. Han vet hur vi är. Ibland går vi ner oss och då känns livet som att väldigt vad jobbigt det var idag. Oj, oj, oj. Det är kallt ute, det regnar, det är blött. Och det här saken också gör saken ännu värre vad det nu är för någonting. Så finns han där och ger hopp rakt in i den där situationen som är så tung, som är så jobbig. Han finns där. Abraham fick ett löfte. En dag ska du bli ett stort folk. Men det var inte enkelt för Abraham hela tiden. Om vi läser hela berättelsen där. Det var lite tungt ibland. Men på något sätt så fanns han där ändå, Abraham. Och på något sätt höll han fast det där. Men många gånger så kan det kännas, var är du Gud? Var är du någonstans nu? Du känns så långt borta. Men då finns de där löfterna som säger att han vill göra någonting genom dig. Han vill använda dig I den där mörka situationen så vill han hjälpa dig, leda dig vidare. Och som församling så gäller det samma sak. Och jag kommer fortsätta tro att den bästa tiden för församlingen ligger framför. Jag kommer fortsätta be för människor även om jag inte ser bönesvar varje gång. Jag kommer fortsätta tro att den här lokalen kommer vara för liten om ett visst antal år. Nu har vi ju utifrån detta med sammanslag, men bortsett från det så tror jag, oavsett vilken lokal, så tror jag och jag ber om att lokalen ska bli för liten. För det finns en värld där utanför som längtar efter äkta sanning, äkta lycka, äkta kärlek. Att få tag i detta. Jag kommer fortsätta tro att människor dras hit, för här kan de få uppleva friheten genom Jesus. Jag kommer fortsätta tro att vi kommer hjälpa många människor varje vecka utifrån olika situationer, utifrån den sociala nöden som finns i vårt samhälle idag. Jag vill fortsätta tro det här. För vi har en Gud som är stor. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Han är skaparen av universum, dig och mig. När allt hopp är ute, då är det inte kört. Det är inte kört. Nej, då skapar Jesus en ny väg. För han är vägen. Vi ser inte det. Vi ser bara berget framför oss. Men han kan bara säga, dela på dig berg, så har vi en ny väg. Det finns inga begränsningar. Får vi sätta oss ner i skottkärran? Jag tänkte faktiskt ta med en skottkärra här. Men så kände jag, nej, det blir för krångligt. Kunde ju någon satsa där och kunde ha kört ner för trappan här. Om det nu var någon som vågar. Men det här att lita på Gud. När allt hopp är ute, så är det inte ute. Det finns en väg. För jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus. Vi kan se vad Jesus gör på olika sätt. Jag hade det löftet om att vi ska få bönesvar. Jag vet inte om jag har sagt det förut. Det var en kvinna som bad för sin man i 50 år. För att han skulle bli frälst. Det tog 50 år. Var är du, Gud? Kände jag. Men till slut. Oj, nu vill jag ha det där som du har. Efter 50 år. Varför ska det ta så lång tid? Ja, inte vet jag. I det sammanhanget gjorde det där. Det här med uthålligheten. Han är med och hjälper. Jag utgår från att vi är många som tror att det bästa ligger framför oss. Jag hoppas det. Att vi är på den linjen. Det bästa ligger framför. Om man nu ska sammanfatta det här nu. Ta steget och sätt i skottkärran. Lita på honom. Det är lätt att säga att jag vet det. Det är så väldigt lätt att lämna över någonting. Anneli var ju inne lite på det här faktiskt i söndags. Att lägga av de där bördorna som vi bär. Men det är väldigt lätt att ta upp dem igen. Att det får ligga kvar där. Hjälp mig, Gud, att lita på dig i den här situationen. Hjälp mig att, Gud, du ser mina barn. Du ser mina barnbarn. Du ser vad det nu är för någonting som vi bär på. Vad betyder att lita på Gud? Ja, lita på löftena. I din situation, jag vet inte hur du tänker, hur du har det. Men jag vill bara stryka under det här, löftena som Gud har gett oss. De får vi luta oss mot. Och han är med oss i det. Att lita på Gud, ja, det kan låta enkelt, men det är lite klurigt som jag sa här i början. Och låt mig få lära känna dig lite mera. Det är min bön. Som Kaleb och Josua, de De hade lärt känna honom. De förstod vem han var. Därför kunde de säga: vi ska gå nu. Vi ska inte vänta. När jag förberedde mig här så kom det till mig ifrån Nyhemsveckan här i somras. Rachel Turner var predikare där vid två tillfällen. Pastor från England och en spirituell kvinna. Det var många skratt under den predikan eller vid de tillfällena. Har ni möjlighet så gå och titta på det. Men då berättar hon så här att hon och hennes man, de hade fått nyligen, sa hon, missfall. Och 7 år av ofruktsamhet. Och så blev hon gravid. Och så miste de barnet. Och det blev en stor sorg såklart. Som hon sa, Rachel här. En stor sorg. Och på något sätt så beskrev hon det här då, att folk ville be för henne, men på något sätt så undvek hon det. Och hon hittade på lite undanflykter. Nej, jag skulle jättegärna vilja att du ber för mig, men jag måste vidare. Hon nämnde det så här. Men så vid ett tillfälle var en medlem som kom fram till henne och sa: Gud har skickat mig för jag ska be för dig. Vill du sitta eller vill du stå? Jag sätter mig ner då. Och till slut så hamnade hon på knä och där fanns mannen också. Och så säger den här personen som ska be för henne: du har en stor sorg inom dig. Och Gud, vi talar till dig angående det just nu. Och den här personen, hon började be för Rachel och även mannen som fanns där. Hon bad, hon citerade bibelord, hon talade ut löften och hon bad och hon bad och talade ut löften och hon bad igen. Och Rachel, som hon var, spontan och spirituell som jag sa. Och så sa hon så här: hur mycket snor som helst kom ur näsan på mig. Och jag grät. Och min man grät. Och det fanns ingen näsduk där eller någonting. Och det här höll på i 25 minuter. Och så reste vi oss upp. Så säger hon som hade bett för dem: visst känns det gott? Ja. Sen går den 8-årige förebedjan därifrån. Vi måste räkna med alla åldrar. Här är en koppling till löftena. Vi får luta oss mot löftena. Den här 8-åringen talar i tro rakt in i Rachel och hennes man. En tro på att Gud är med mitt i det svåra, mitt i det jobbiga. Och nästa grej som jag tänker på: vem hade undervisat den här 8-åringen om detta? Att ge det vidare till nästa generation. Här var det faktiskt 8-åringen som gav till generationen över. Ibland tänker vi att det ska vara neråt. Men här var den 8-åringen. En helt vanlig 8-åring. Som bara hade förstått det här. Jag kan bli använd av Gud. Löften. Löftena får bära oss. Jag nämnde det i onsdags på bönen, att i en församling i vårt närområde, det var en kvinna, en 25-årig kvinna, som kom till församlingen. Det hände för, ja, precis nyligen så att säga. 25-åringen kom in, Hon blev frälst, hon döptes i höstas. Nu har hon tagit med sig 5 av sina kompisar. Ålder 25-30 år. De är alla nyfikna. Vem är den där Jesus? Den är med tron. Nu har den där gruppen, vad jag fattar som, startat en liten alfagrupp. I vårt närområde. Gud verkar. Gud gör under. Och i detta får vi finnas med. Och Gud, låt oss hålla fast vid löftet som du har gett för Skillingaryd. Och inte bara för Skillingaryd, utan för den här församlingen, men också i ditt liv. Att vi får finnas där. Han gör en väg där det inte finns någon väg. Det finns en kraft i församlingen, för Gud har skapat församlingen det här, och han vill vara med oss. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för att du bär oss. Du är med oss. Du hjälper oss. Du leder oss. Tack för din kärlek, Jesus. Här är vi. Här är vi, Jesus. Du vet allt om oss. Du känner oss. Vi är viktiga. Vi är värdefulla i dina ögon. Varenda en av oss här. Tack att du älskar oss så oerhört mycket. Och låt oss verkligen få ta till oss det där som du har sagt till oss. Att du är med oss. Du hjälper och bär oss. Och låt oss ännu mera få lära känna dig. Förstå vem du är. Jag tackar dig för det, Jesus. Finns du här som kanske inte har tagit emot Jesus och sagt ja till honom, så är det dags att göra det nu. Det är bara att säga: Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Jesus, jag vill vara ditt barn. Så enkelt är det. Och du ser oss allihopa här, Jesus. Kom du med din helige ande och rör vid oss. Låt oss verkligen få uppleva din famn idag. Låt oss verkligen få krypa upp i ditt knä och bara få finnas där. Kom och rör vid oss, du. Men också led oss vidare. Led oss vidare till människor som inte fått uppleva det vi har fått uppleva. Var med oss, du Jesus, jag ber dig. I Jesu namn, amen. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Skulle det vara någon som säger: jag tror, jag vill börja tro på dig Jesus, får du jättegärna komma fram och prata med mig efteråt här. Men vi ska sjunga tillsammans här. Vi har en stund och tillbedjan. Jag sätter mig på första bänk. Känner du att du vill ha förbön, så finns jag där. Vill du bara bli välsignad, eller om du har något speciellt, så kom fram. Jag har oljeflaskan med mig. Kan be för dig om du känner att du vill bli smord med olja. Så tar vi en liten stund här nu och bara är inför Gud. Inför hans helighet, inför hans ansikte.